Hej och välkomna till avsnitt 1040 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Ronny Berggren och till del 100 i min serie om USAs presidentval 2020. En serie som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0. Imorgon följer Super Tuesday den 3 mars när hela 14 delstater går till val på en och samma dag. Men en av de demokratiska presidentkandidaterna hoppade av redan igår kväll. Ingen mindre än South Bends före detta borgmästare Pete Buttigieg. Här talar jag om det och vad detta innebär inför supertisdagen. Varmt välkomna! Ja, imorgon den 3 mars infaller ju Super Tuesday, demokraternas primärval, när hela 14 delstater går till val, och jag hade tänkt ägna egentligen hela det här avsnittet åt att så här dagen före prata om Super Tuesday, vilka delstater som är viktiga och vilka vägar framåt de olika kandidaterna har, men det damp ner en nyhet i natt och jag vaknade väl kring 05 i morse och såg helt enkelt på telefonen att Pete Buttigieg, South Bends för detta borgmästare och en av mina absoluta favoritpolitiker i det här racet, har hoppat av. Och jag har suttit och läst nu någon timme och alltså det här är en stor grej, en oerhört stor nyhet, så att det här avsnittet kommer jag fokusera på det, så kommer jag prata lite grann om Super Tuesday också i slutet av avsnittet, men främsta fokus är Pete Buttigieg. Han hoppade alltså av igår och jag tycker att det är intressant och det visar på något sätt en stor konsekvens från Pete Buttigiegs sida, och jag ska komma in på det strax, men vi kan ju börja på en gång med att spela några klipp från Pete Buttigiegs avskedstal som han alltså höll i South Bend, Indiana, där han för övrigt introducerades av sin make Kirsten Buttigieg, och vi kan börja med att spela ett klipp från honom, från Kirsten Buttigieg.
It's good to be home. Thank you everyone for coming tonight. About a year and a half ago, my husband came home from work and told me, well, he asked me, what do you think about running for president? And I laughed. Not at him, but at life, because life gave me some interesting experiences on my way to find Pete. After falling in love with Pete, Pete got me to believe in myself again. And I told Pete to run because I knew there were other kids sitting out there in this country who needed to believe in themselves too. It has been an honor and a privilege to share my husband with the rest of this country. For those of you who know me, you know I'm usually not short with words, but tonight I will be. It's an honor to come home and to bring home the person I love so dearly. So please help me welcome to the stage my dear husband, the man I love so much, Mayor Pete Buttigieg.
Och därefter så kom då Pete Buttigieg in och han sa så här.
It's so good to be in South Bend. Sometimes the longest way around really is the shortest way home. In the last few years, America has faced enormous challenges, from an economy in transition to a climate on the brink, to a president sowing chaos and discord across the very country he is responsible for uniting. And for many Americans, these challenges have amounted to a call to action. And so, like so many others, I thought deeply about what I could do to make a difference, what I could do to make myself useful. And it was in that spirit, with your help, that a year ago, we launched our campaign for the American presidency. We began this unlikely journey with a staff of four in a cramped office right here in South Bend, Indiana, right down Washington Street. No big email lists, no personal fortune. Hardly anybody knew my name, and even fewer could pronounce it. But South Bend showed everybody what to do. First name Mayor, last name Pete, so nobody got confused. But by every conventional wisdom, by every historical measure, we were never supposed to get anywhere at all. And then, as I said, that roller coaster February night a few weeks ago when Iowa shocked the nation, along that way, an improbable hope became an undeniable reality. In a field in which more than two dozen Democratic candidates ran for president, senators and governors, billionaires, a former vice president, we achieved a top four finish in each of the first four states to hold nominating contests, and we made history winning those Iowa caucuses. And all of that, it came about thanks to your support, thanks to the power of this campaign's vision in your hands. It proved that Americans really are hungry for a new kind of politics, rooted in the values that we share. And every decision we made was guided by these values. One of those values is truth, and today is a moment of truth. After a year of going everywhere, meeting everyone, defying every expectation, seeking every vote, the truth is that the path has narrowed to a close, for our candidacy, if not for our cause. And another of those values is responsibility. And we have a responsibility to consider the effect of remaining in this race any further. Our goal has always been to help unify Americans to defeat Donald Trump and to win the era for our values. And so we must recognize that at this point in the race, the best way to keep faith with those goals and ideals is to step aside and help bring our party and our country together. So tonight, I am making the difficult decision to suspend my campaign for the presidency. I will no longer seek to be the 2020 Democratic nominee for president, but I will do everything in my power to ensure that we have a new Democratic president come January.
Så Pete Buttigieg har alltså hoppat av, och som jag sa tidigare så anser jag att det här är det är ett väldigt konsekvent agerande och ett väldigt modigt agerande av Pete Buttigieg. Han är som sagt en av mina absoluta favoritkandidater. Jag skrev en artikel om honom på Nyheter Idag förra året när han inte var så känd i Sverige. Artikeln heter "Därför har Pete Buttigieg större potential än Barack Obama", publicerade 21 april 2019 på Nyheter Idag. Jag gjorde också ett poddavsnitt av hans bok den 22 april 2019, poddavsnitt 818 och del 26 i den här serien nu om USAs presidentval 2020. Och jag har följt honom under hela hans presidentresa, och jag har imponerats av honom, att han är akademiskt lagd, att han är lugn, att han är sansad, att han är resonerande och att han har just den här filosofiska konsekvensen. Och en annan som upptäckte det och verkligen på något sätt kunde analysera den här situationen mitt i prick, det var Chuck Todd på NBC. Chuck Todd är ju programvärd på NBC och leder Meet the Press, det här programmet som han har lett sedan 2008. Och jag har följt honom sedan dess förresten. Jag kan säga att jag såg alla söndagsshower under hela Barack Obamas presidentskap, 8 år. Varje söndag, 5 shower. Jag tror jag såg 4 för sig. Det var någon jag inte såg lika regelbundet, men minst 4 shower såg jag varje söndag under hela Obamas presidentskap. Så att det måste ju vara mer än, måste bli 2000 shower eller någonting, intervjuer som jag såg. Men hur som helst, jag följde verkligen Chuck Todd där, och han är också en person som är bra på att analysera. Och det han gör i den här intervjun med Pete Buttigieg, som gjordes antingen på lördag kväll eller på söndag morgon, det är att verkligen analysera läget och situationen för Pete Buttigieg. Och i den intervjun så säger Chuck Todd så här. Han säger: "Pete Buttigieg, du tillhör ju inte de kandidaterna. Det gick inte så bra i South Carolina. Och du tillhör ju inte de kandidaterna som på något sätt hoppar över South Carolina." Jag menar, Elizabeth Warren, hon har varit i andra delstater främst, och Amy Klobuchar har också varit det. Men Pete Buttigieg, du grävde verkligen ner i South Carolina och ville verkligen genuint försöka vinna där. Och det gick inte. Du hoppades kunna vinna svarta röster, men du fick bara 3% av de svarta. Och det har helt enkelt inte gått som du har tänkt. Pete Buttigieg svarar att han gratulerar Biden, och han resonerar lite grann sen, men han säger inte så mycket. Men Chuck Todd drar då slutsatsen att om du, Pete Buttigieg, följer din egen logik, du försökte för några år sedan bli ordförande för DNC, The Democratic National Committee, Demokratiska partiets centralorgan. Om du hade blivit det, vilket råd hade du då gett till dig själv, till presidentkandidat Pete Buttigieg, i den här situationen? Och sen indikerar Chuck Todd att hade du inte gett rådet, att det kanske är dags att på något sätt tänka om och kanske hoppa av ungefär. Och Pete Buttigieg ger absolut inget rakt svar på den frågan. Men några timmar senare bara så kom beskedet, när Pete Buttigieg satt på flygplanet hem till South Bend, Indiana, att Pete Buttigieg kommer hoppa av. Och sen höll han då det här talet som jag nu spelat ett klipp av. Så att Chuck Todd gör ju en klockren analys här av vilken situation Pete Buttigieg befinner sig i. Och imponerande av Chuck Todd, otroligt imponerande. Men hur som helst då, alltså återigen, det här bygger på, alltså Pete Buttigiegs avhopp bygger på att han fick inte stöd bland svarta, och det var ju det som var hans akilleshäl, det visste vi sedan tidigare, men han hade ju själv hoppats på strategin att segern i Iowa och den här tajta andra platsen i New Hampshire skulle ändå få honom att framstå som kandidaten som hade störst potential att besegra Donald Trump, och eftersom det är den fråga som driver de demokratiska väljarna mer än någon annan, så hoppades han att det argumentet skulle övertyga svarta och andra minoriteter att stödja honom ändå. Men så blev det inte, och då inser väl han att det finns ingen väg framåt. Och Pete Buttigieg har varit kritisk mot Bernie Sanders, så att om han vill ha en annan kandidat än Bernie Sanders, då inser han att det är dags att bredda utrymme för någon annan. Och den någon annan är med all sannolikhet och Joe Biden. Pete Buttigieg har inte gett något officiellt endorsement eller liknande, men att han hoppar av gynnar Joe Biden, så är det. Och han inser väl själv att ska vi stoppa Bernie Sanders så ska vi göra det nu. Och Pete Buttigieg har verkligen, han sa i sitt tal också att det är viktigt att besegra Donald Trump. Och har man följt Bernie Sanders de senaste dagarna så framstår det allt mer troligt, alla som analyserat det här från demokraternas sida men även från republikanernas sida, de har tyckt samma sak. Bernie Sanders blir den enklaste av de demokratiska motståndarna för Donald Trump att besegra. Och Bernie Sanders senaste utspel om Castro och Kuba tycker jag visar det ganska mycket. Därför att man kan inte hålla på att på något sätt försöka försvara Kuba, även om det finns aspekter av Kuba som funkar. Jag menar, nu försvarar ju inte, vad heter det, Bernie Sanders Castros, alltså diktaturen i Kuba. Men likväl, alltså sådana här Kuba-vänliga utspel, det gynnar inte Bernie Sanders. Och när det blir val, allmänna valet i höst, så kommer ju Florida att vara en väldigt, väldigt viktig delstat. Och man kan inte hålla på sådär om man vill ha någon som helst chans att vinna förtroende bland exilkubanerna som lever i Florida. Så att han kommer bli helt överkörd i Florida av Donald Trump. Bernie Sanders. Och såna här saker börjar nu, alltså det här, ja, de här utspelen gör det väldigt tydligt att och vill demokraterna vinna så behöver de en annan kandidat än Bernie Sanders, och Bernie Sanders är deras frontrunner, ironiskt nog. Så att Pete Buttigiegs avhopp gör det mer möjligt för Joe Biden i synnerhet då att ta sig vidare här. Och ja, jag tycker att det här är ett agerande som visar på mod från Pete Buttigiegs sida, men också på ett konsekvenstänkande. Han har ju en filosofi, han är ju kristen vänster filosof, studerar på Harvard och på Oxford och sådär. Och han agerar väldigt konsekvent i förhållande till sin egen tro och sin egen övertygelse, Pete Buttigiegs, och det är också någonting som imponerar. Reaktionerna då, andra tidigare presidentkandidater, de har hälsat, och även nuvarande presidentkandidater. Elizabeth Warren, hon skrev på Twitter: "Thank you, Pete Buttigieg. I know you'll continue giving back and serving our country for many years to come," twittrade Elizabeth Warren. Tom Steyer hälsade på Twitter, Andrew Yang hälsade på Twitter, och ja, hälsningarna har kommit in. Och eftersom Pete Buttigieg är den första homosexuella presidentkandidaten, öppet homosexuella, och som dessutom har vunnit ett primärval i Iowa då, även om det var väldigt, väldigt tajt där med Bernie Sanders, så har han ju såklart också fått väldigt mycket support från USAs gay community, och de hälsade och såna saker. Och han har också fått en del, han hade ju mycket stöd i Hollywood, Pete Buttigieg, och han har fått mycket, många hälsningar därifrån. Kevin Costner till exempel endorsade ju Pete Buttigieg tidigare, och nu har han fått hälsningar från till exempel Billy Eichner från American Horror Story och så vidare och så vidare. Så att ja, många applåderar ändå Pete Buttigiegs presidentkampanj. Och på det här talet som ni hörde så var det väldigt många av hans anhängare som ropade 2024, så att Pete Buttigieg är absolut inte ut ur leken, och det ska bli jätteintressant att följa honom framöver, för han kommer inte att försvinna, han är ganska ung, och framförallt så har han talang, stor talang, Pete Buttigieg, så att vi lär få se honom igen, men för tillfället så är han borta. Och det intressanta nu i förhållande till honom, det är om han kommer att endorsa Joe Biden i sinom tid, och om han gör det, alltså när det betyder någonting. Det ska också bli intressant att se. Sen ska det också bli intressant att följa Pete Buttigiegs analyser, för han är ju smart och sådär. Jag tycker inte han greppar situationen i USA jättebra alltid, och jag tycker inte att han gör korrekta analyser av Donald Trump, men han för intressanta resonemang, och det är de jag är primärt intresserad av faktiskt. Så att jag kommer att följa Pete Buttigiegs framtid med spänning och sådär. Men det var det, Pete Buttigiegs hoppar av. Om vi går vidare till och säger några ord om supertisdagen då imorgon den 3 mars, så är det så här då att hela 14 delstater går till val, samt det amerikanska territoriet Samoa, som inte väljer i det allmänna valet då, men däremot får vara en del av primärvalsprocessen. Och de delstater som går till val imorgon då, det är Alabama, det är Arkansas, det är California, det är Colorado, det är Maine, Det är Massachusetts, det är Minnesota, det är North Carolina, det är Oklahoma, det är Tennessee, det är Texas, det är Utah, det är Vermont och det är Virginia. De delstaterna går till val imorgon. Och de två riktigt stora delstaterna här, det är dels California, som är för första gången en viktig aktör på supertisdagen. Tidigare så har ju Kalifornien hållit sitt primärval i, ja, typ i juni, i början av juni. Och då har egentligen processen så gott som alltid varit över, så att Kalifornien har inte betytt någonting. Men nu har man beslutat att tidigare lägga primärvalet, så att det har alltså hamnat på supertisdagen. Och det gör att Kalifornien är oerhört viktigt, för att det står ju på spel hela... Jag tror att det är 1357 delegater som står på spel. Allt som allt behövs ju 3979 delegater, och för att vinna nomineringen så behöver man 1991 delegater. Och på supertisdagen imorgon så står alltså hela 1357 delegater på spel. Och det är ju väldigt mycket, och av dem, ja, dryga 1300 delegaterna, så står Kalifornien för 415 och därefter Texas med 228. Så här har vi de två riktigt viktiga delstaterna. Sen är alla delstater viktiga, för det är ju många bäckar små och sådär. Men extra mycket fokus på Kalifornien och på Texas. Och i Kalifornien leder Bernie Sanders, och där har han väldigt stor potential. För det är ju så här att du måste nå 15% av rösterna för att få delegater. Du kan få en del delegater även om du inte når upp dit, men generellt så måste du få 15% av rösterna för att vinna delegater. Och det är inte helt omöjligt att Bernie Sanders faktiskt kammar hem alla, eller de flesta i alla fall, av Kalifornias 415 delegater. Och gör han det så går han väldigt starkt därifrån. Sen har vi Texas, där kommer det bli mycket mer spännande. Dels för att det går bättre för både Joe Biden och Mike Bloomberg där. Men Bernie Sanders har också väldigt starkt stöd i Texas. Och jag läste en undersökning nyligen där som visar att Sanders, han leder i Texas. University of Texas som gjort den här undersökningen med 29%, tvåan är Mackie Bloomberg med 21% och trean är Joe Biden med 19%. Men alla de tre kommer över 15% spärren. Sen har vi Elizabeth Warren på 10%, Pete Buttigieg som nu har hoppat av då på 8% och Amy Klobuchar på 4%. Och i en sån värld så det blir intressant att se vart Pete Buttigiegs väljare går. Om man nu följer den här Lane-teorin som handlar om att väljare på något sätt går till de kandidater som är mest, alltså när en kandidat hoppar av, att dennes kandidats väljare går till nästa kandidat som är mest ideologiskt likt, då innebär det att Pete Buttigiegs väljare borde gå till, tycker jag då, Elizabeth Warren. För jag tillhör ju inte de som anser att Pete Buttigieg är någon moderat kandidat. Många menar att han är det, men alltså den enda fråga som man på något sätt kan definiera att Pete Buttigieg är moderat är sjukvårdsfrågan. Att han inte har samma vänstersyn som Elizabeth Warren och Bernie Sanders då. Men i alla andra frågor så är ju Pete Buttigieg jättevänster, så att Pete Buttigieg är ju inte Joe Biden. Det är viktigt att betona det. Jag har aldrig trott det, jag har aldrig tyckt det och sagt så. Så att jag tror att många av hans väljare kan nog, om man ska följa den här Lane-teorin, gå till Elizabeth Warren. Men en del kan nog också ändå gå till Joe Biden utifrån just resonemanget att Joe Biden är en kandidat som har störst chans att besegra Donald Trump. Så att det ska bli jätteintressant att se. Men Texas kommer att bli spännande utan tvekan. Men även Kalifornien och även en del, alltså många andra delstater. Och ja, vi får se imorgon. Jag kommer säkert göra en poddavsnitt till om det här imorgon också. Men supertisdagen blir viktigt. Och sen finns det också väldigt mycket, vad ska man säga för någonting? Det finns också en del variation mellan hur delstaterna röstar. För det är så här också att väldigt många har poströstat och förtidsröstat. Och de rösterna, de har ju gått till val alltså innan Pete Buttigieg hoppade av. Så att mycket av det här är cementerat redan. Och det gäller också i förhållande till Joe Bidens seger i South Carolina. Det ger ju ett visst, alltså innan South Carolina så var ju Joe Biden en loser. En som var på väg att störtdyka. Sen vann han stort i South Carolina och har fått ett nytt momentum. Problemet är bara att väldigt många redan har förtidsröstat. Så att de röstade innan Joe Biden fick det här nya momentumet. Så att de kan redan lagt sina röster på till exempel Bernie Sanders eller på Pete Buttigieg. Så att det här är ju fortfarande, vi vet inte helt enkelt hur det kommer att gå imorgon, men det blir jättespännande att följa. Och vad mer ska man säga om det hela? Jag kan nämna bara vilka som står på valsedlarna i alla supertisdagsdelstater. Och det är då Joe Biden, Mike Bloomberg, Pete Buttigieg som står kvar då såklart, Tulsi Gabbard, Amy Klobuchar, Bernie Sanders, men även Tom Steyer som också hoppat av, och då Elizabeth Warren. De står på valsedlarna imorgon i alla supertisdagsdelstater. Och Ja, jag tror att vi nöjer oss där och jag kanske får göra ett avsnitt till med lite mer ingående information om supertisdagen. Men i det avsnittet så vill jag mest fokusera på Pete Buttigieg och imorgon är det supertisdag. Det var avsnitt 1040 av amerikanska nyhetsanalyser, en podcast som jag driver ideellt i syfte att förmedla det konservativa perspektiv på USA som svensk media inte ger. Stöd gärna på swishnummer 070 30 28 95 0 eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller via bankkonto. Det var allt för tillfället, men vi hörs snart igen. Allt gott tills dess.